Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Längsargen Officiell Podcast för nhl.com/sv. Det är måndagen den 9 mars och knappt eller drygt en månad kvar av grundserien har vi nu. Och då brukar det vara ganska hett att prata NHL, framförallt efter trade deadline som ju var i fredags den 6 mars. Och sista chansen för alla lag att antingen förstärka eller sälja av sina trupper inför avslutningen av den här säsongen. Och Hampus Duvefelt, min co-host i den här podcasten, vad är dina takes från i fredags?
Ja, som du säger så det var ju sista tillfället egentligen för lag att antingen sälja av eller köpa på, eller åtminstone liksom fatta det här beslutet om ja, men hur ser vi i den närmsta framtiden? Är vi ett lag som går för det? Eller är vi ett lag som bara, det funkar inte den här säsongen, nu bygger vi om. Och för att med de förutsättningarna ändå, att det var liksom rätt höga stakes när man gick in, så tyckte jag nog att deadline var förhållandevis lugn. Det var inte de här riktiga raketerna. Det kom väl ett par sena där, framförallt tänker jag på en då mellan Colorado och Calgary. Men överlag så, ja, men lite lugnare än tidigare år. Jag vet inte, delar du den uppfattningen eller? Du var lite mer involverad i dagen som den var.
Ja, men jag satt ju och följde hela det förväntade dramat på kvällen i fredags. Men ja, jag kunde ju springa och göra lite allt möjligt hemma i hushållet, för det var väldigt tyst väldigt länge. Det har man inte varit, inte något man är van vid när det kommer till deadline day sista åren. Det har varit väldigt mycket som har hänt och stora trader som har gått igenom. Men i år var det ju förhållandevis lugnt. Det var ju sista timmen där man satt och fick knappa lite extra kanske, men det var inte överdrivet mycket. Det var ju mycket snack på förhand också om vissa spelare som skulle kanske flyttas iväg som aldrig gjorde det. Jag tänker på Trocheck i New York Rangers och Oliver Ekman Larsson i Toronto Maple Leaf, som ju var på tapeten att byta lag. Men det blev
ja, han fick ju till och med vila två matcher där, Ekman Larsson. Sitta utanför för att han inte skulle skada sig eller göra något annat.
Exakt, och sen blir det inte så, och det är ju ja, lite jag ska inte säga trist, men det blev inte den här riktiga wow-faktorn i fredags. Men det finns ändå ganska mycket att prata om, och vi ska ju riva av det alla snackisar från trade deadline i det här avsnittet. Det är 13:e i ordningen för Längsargen, och jag tänker att vi någonstans kan väl börja med svenskarna som fick byta lag den här trade deadline.
Det var ju en del, helt klart. 13 avsnitt, har vi redan hunnit med det? Vi är tonåringar i poddordningen.
Fyra tonåringar idag. Ja, det är kul. Men med svenskarna som bytte, det var inte jättemånga som fick byta klubb. Innan trade deadline, alltså tidigare under veckan, såg vi ju den här Vegas svensk-finsk målvakten Jesper Wikman flyttas från Vegas till Washington Capitals. Sen föll ju Isak Rosén in i ett paket som skickade honom från Buffalo till Winnipeg Jets, som skickade Logan Stanley och Luke Chen, backarna där, till Buffalo. Och vi börjar väl med Isak Rosén då. En spelare som har öst in poäng i AHL, mål och poäng där i Rochester. Inte fått den riktiga chansen kanske i Buffalo. Konstigt nog med tanke på vad Buffalo har varit i sin resa de senaste åren, att de inte har varit riktigt nära heller.
Nej, precis, men de har ju också, det är ju någonting som jag upplevde var generellt för, eller genomgående kanske man säger, för de allra flesta bytesaffärer som involverade svenskar i den här deadline, är ju att det är ju bytesaffärer där man har spelare som kanske går från ett lag som har varit lite bättre till ett lag som kanske just nu ligger lite sämre till, men där spelaren som kommer in då ser ut att få en större möjlighet. Och det är ju någonting som verkligen är sant för Isak Rosén. Som du säger, lite oväntat att han inte har fått ordinarie plats i Buffalo, men samtidigt, är det något lag som har haft ett överflöd av unga talanger på väg upp, så är det väl just Sabres kanske. Så att han fastnade väl lite mitt i där, hittade ingen riktig, eller fick ingen riktig möjlighet eller plats att visa vad han kunde. Och då gjorde han det ändå bra den här säsongen. Jag tror han var 7 poäng på 16 matcher för Sabres. Så det är ändå så här, för en spelare som kallas upp, det är ju bra. Alltså, då gör han intrycken då, liksom. Han tar närvaro och gör poäng. Men det jag tyckte var intressant att skriva om Rosén häromdagen var ju att så fort han anlände till Jets, så var ju deras general manager Kevin Cheveldayoff direkt väldigt tydlig med att han sa, enligt översatt citat, vi är glada över att få in honom, en ung spelare som kommer gå direkt in i laguppställningen. Vi har kallat upp honom från AHL nu och han kommer att vara kvar här med Jets resten av säsongen. Han kommer få en riktigt bra möjlighet att hitta sin nivå här som spelare och pröva vingarna lite. Och jag tänker mig bara, om jag är Rosén, så oavsett om jag har gått då från ett lag som Sabres, som ja, men, har goda chanser i slutspelet i år, till ett lag som Jets som ja, men, har det lite tuffare och kanske till och med inte kommer nå ett slutspel i år, så är det så här, wow, vilken möjlighet. Vilken möjlighet att göra intryck. Men hur skulle du känna? Komma till ett nytt lag och bara så här, men dig vill vi ha. Du ska få chansen.
Ja, men lite det. Så, ja, men självklart superbra för Rosén som kan hitta ett lugn också i NHL, inte behöva spela med pressen. Och då, jag tror att han kommer utvecklas snabbt då, också i NHL-uniformen. Och kan han då dessutom komma in som en liten joker kanske i Jets, så kan det ju bli en ganska kul avslutning på säsongen för det här laget som är en bit från slutspel. Men det är inte så att det är en helt omöjlig uppgift att hämta in, jag tror det är det 5 eller 7 poäng upp till, vad har de, 62, och det är, andra wildcard är 67.
Så det är inte kört på något sätt.
Nej, det är inte en omöjlighet om de kommer in på en hot streak här nu. Och Rosén kan väl mycket väl hitta sin roll i det laget och kanske peta in några puckar.
Absolut.
Så det blir några vinster här. Så att, jättemöjlighet såklart för Isak Rosén. Vi tror väl att det blir ett lyft för honom i alla fall. Om vi sätter punkt för den traden.
Ja, nej men absolut.
Mer i svensk väg då. Senare på deadline där, Elmer Söderblom blev första svensk på deadline-dagen att tradas från Detroit Red Wings till Pittsburgh Penguins. Söderblom har ju också spelat mycket AHL-hockey sista tiden. Var ju ordinarie i Red Wings under sitt rookie-år, tror jag det var, va? Första år i Nordamerika, men har sen inte riktigt fått det att lossna riktigt. Storväxt forward över 2 meter, över 100 kilo väl också. Så att kommer tillföra en hel del tyngd till Pittsburgh som egentligen kanske är inne i en slags generationsväxling.
Söderblom är ett intressant case tycker jag, för att när han kom in i alla fall ur våra svenska ögon, liksom, han kom ju in lite från ingenstans. Han gjorde ju en fin säsong i SHL där 2021-22 för Frölunda när han gjorde 33 poäng på 52 matcher, varav 21 mål. Och sen så, du vet, när han kom in i Detroits rookie-säsongen där 22-23, för mig att det var den säsongen där han gjorde typ 2 eller 3 så här riktigt snygga typ highlight-mål, om man verkligen såhär, vem är den här killen? 2 meter lång, men jag vet inte, händer som Patrick Kane och ja, han, det byggdes upp en hype kring honom. Att, jag menar, att han skulle vara en stor del av Red Wings-projektet och liksom ta en relativt stor roll i deras laguppställning. Men sen så året därpå så fick det ingen NHL-tid. 23-24 alltså. Och sen förra säsongen så blev 26 matcher och 11 poäng i NHL. Så här, ungefär jämförbart med rookie-säsongen. Och sen nu i år har man spelat mer NHL än AHL. Jag tror bara NHL, om jag ser det här rätt. Men han har inte liksom, han har gjort 3 poäng på 39 matcher. Och då är det så här, det är en spelare, det ska ju vara en offensiv spelare som uppenbarligen då inte hade den plats han skulle ha i Red Wings, och som kanske kan få det då i Penguins, som är i en annan fas. Men det är på samma tema så här, en svensk spelare som kommer från ett lag som där han inte riktigt passade in nu, men som förhoppningsvis får en större möjlighet i ett annat lag.
debuterade i natten till idag, måndag för Pittsburgh. Inga mål, men, eller inga poäng heller för den delen. Men han har gjort debuten i alla fall.
I
Penguin som ju har lite tufft just nu med tanke på att både Crosby och Malkin är skadade eller avstängda och inte spelar, men fortfarande på slutspelsplats ju Pittsburgh med 19 matcher kvar. Så om det blir en boost här med Söderblom plus då Crosby och Malkin när de kommer tillbaka. Om de kan hitta rätt igen. Mer då på trade-hållet. Vi kan ju ta den lilla traden först. Svensk och svensk perspektiv. Marcus Gidlöf, ett paket från Islanders till Blues. Och det ska vi prata mer om senare. Just utbytet här. Men Gidlöf spelar i Leksand just nu. Har inte gjort några matcher borta i NHL såklart. Men förväntades nästan ta steget över efter den här säsongen kanske till Islanders. Vi får se lite vad det blir nu när Blues har plockat in honom. Gidlöf har ju spelat upp sig på slutet i SHL. Var skadad där i sina jul men har kommit upp starkt nu tillsammans med Filip Larsson i Leksand. Och, de två marknaden har gjort att Leksand i alla fall har en chans att undvika kvalet i SHL. Så ja, vi får se. Det är väl inte mycket mer att snacka om Gidlöf just här och nu kanske. Det är en framtidsman. Men ja. Med Binnington på väg ut så,
ja, det var det. Ja, fortsätt.
Så finns det ju möjlighet för honom att komma in. Det är väl Dobes han heter också som finns i är det så? I Pits, i Blues målvakts
Ja, jag har dålig, alltså, du om någon vet hur min målvaktskunskap är bristfällig, men min spontana tanke kring Gidlöf eller den traden överlag är att alltså, det är ett betydligt mer behagligt läge att försöka komma upp i Blues än i Islanders, tänker jag.
Oh, ja.
För att Islanders målvakts, du kommer inte ha chansen att bli första målvakt i Islanders på ett bra tag i och med att de har Sorokin där.
Nej, så jag ska rätta mig själv bara. Joel Hofer, inte någonting annat.
Hofer,
så.
Nej.
Ja, inte då. Hofer.
Så att för honom är det väl bara bra egentligen. Som du säger, Binnington. Visst, han är bra i de stora matcherna och han är bra för Kanada. Men man kan ju inte bygga NHLs grundserie 82 matcher lång. Och en första målvakt ska ju vänta spela men i alla fall 50 matcher och göra det bra. Då måste man vara bra i serielunken också. Man kan inte bara vara bra i de stora matcherna.
Nej, 86,8 i räddningsprocent i år på Binnington. Som ju också var ett ämne för trade, men det blev inte så. Utan han är kvar i Blues tillsammans med Hofer och ingenting Hofer. Annat. Och sen då också Gidlöf på sikt här. Får vi se hur det kan ta sig vidare. Nästa svensk trade då. Den är mer intressant att prata om. Från San Jose Sharks till Washington Capitals, backen Timothy Liljegren. Hans tredje NHL-klubb blir det ju. Han börjar ju i Toronto, tradades till Sharks och nu då tradar vidare till Capitals. Där han är återförenats med Rasmus Sandin, som var hans lagkamrat under tiden i Toronto, First Marlies och sen lite grann i NHL också. Och du brukar ju ha koll på Washington Capitals.
Det stämmer.
Vad säger du om den här traden som ger Liljegren en ny möjlighet i NHL-karriären?
Jag säger väl ungefär att bytesaffären som tog Liljegren till Washington kom väl lite som en konsekvens av eller ett nästa steg i Capitals plan efter den bytesaffär där man skickade John Carlson till Anaheim Ducks. Den kommer vi kanske gå in på lite djupare senare. Jag är inte helt säker på att Washington inledde dagen med tanken att så här, ja men okej, Liljegren är spelaren vi ska ha, liksom, att han var ett mål. Utan han fanns säkert i deras tankar eller har liksom funnits, varit av intresse hos deras scoutingavdelning. Men mycket kom nog av att, ja men okej, vi bytte precis bort en rightare som loggar stora minuter, som spelar powerplay, som spelar boxplay. Nu har vi ett stort hål i laguppställningen. Vi behöver ta in en spelare som kan ta över i alla fall en del av de uppgifterna. Och där är ju Liljegren ett bra pickup av Washington, ska jag säga. För att han har ju inte kanske levt upp till den offensiva potential han hade som när han blev draftad. För han draftades ju ganska högt. Jag har inte huvudet här. Han är 17 totalt.
17, ja, precis.
2017. Och då var ju det så här, ja, men den här killen kan bli en första back. Var ju snacket kring honom då. Nu 26 år gammal så har han väl kanske inte riktigt blivit den första back som många såg då. Och lirar väl inte regelbundet powerplay och sådär. Men eventuellt att han i Washington då kan få en lite större roll än han hade i Sharks. Han kom in då, Washingtons backdjup som är högerfattade är inte jättestarkt, utan det är utöver Liljegren så är det mycket, vad ska man säga, defensiva giganter och tvåvägsspelare. Det är egentligen ingen som har så här super offensiv så, som är rightare. Så att, han kommer nog få en bra möjlighet, tror jag, i Capitals, och dessutom en lyx för honom, eller en positiv aspekt att han har Sandin då. Mycket möjligt att de får spela i samma backpar, Sandin och Liljegren. Så att, Washington har nog tänkt till där, absolut. Och det kan bli en bra möjlighet för Liljegren. Helt klart. Alltså det, vad var din spontana reaktion?
Nej, jag tycker det är en rolig trade för Timothy som... Han är ju en 20-poängsback i mångt och mycket, men i en lite större offensiv roll så gör han ju 30-35 poäng på en säsong. 40 till och med kanske, för han det har han. Det visar han ju när han kom upp som 16-åring i Rögle en gång i tiden.
Ja, han har ju i sig, eller hur?
Verkligen tog för sig. Han har ju skillsen, han har skridskåkningen för att vara offensiv. Sen har han ju hamnat i ett fack också i Toronto. Kanske inte lätt att gå in och ta en alltså första backplats i Toronto som ung spelare, med tanke på vad Toronto har varit de sista åren, att de verkligen behöver vinna. Sharks förra året inte heller superlätt kanske, med tanke på ungt lag, förlorade mycket. Borde kanske ha lyft lite mer i år, men har ändå spelat bra minuter i Sharks och gjort det bra i tvåvägsspelet. Men ja, det finns ju offensiv kapacitet i denna herre från Kristianstad. Så att, ja, jag tror det kan bli ett gött lyft för honom. Framförallt också komma in med lite ny energi och få spela med Sandin igen. Så känner varandra väl. Så det tror jag nu. Vi får se. Om man tar vara på slutet på den här säsongen.
Ja.
Ska vi skriva nytt kontrakt, va? Efter i år.
Ja, precis. Det här är sista året på, ja, på
så i sommar ska han ut på marknaden. Kanske, om man inte han gör det bra. Men spännande att flytta även där för Liljegren som får en ny. Och sen då sista svenska traden, om vi ska ta den också. Det var ju en del av den stora händelsen, den här deadline day. Victor Olofsson i ett paket från Colorado till Calgary. Lite överraskande ändå, tycker jag, att det blev just Olofsson som får skickas till Calgary. Han har ju kommit till Colorado inför den här säsongen ganska sent, kontrakt skrev han på.
Ja.
Spelat en del powerplay framförallt, men han inte riktigt tagit den där topp 6 forwardsrollen som Colorado kanske ville. Han har gjort mål i sviter, kan man säga. När han väl har gjort mål så har det kommit ett par, och sen har han varit ganska tyst ett tag, och sen har det blivit mål i svep igen. Han har inte riktigt fått den här kontinuiteten kanske. Men jag blev ändå lite förvånad att Colorado ger upp honom nu inför slutspelet, där det behövs bredd i målskyttet. Det kan jag tycka. Så lite förvånande, men ja, vad säger du?
Jag håller med dig. För jag menar, ur Colorados perspektiv så är det så här, hur mycket kan man förvänta sig av en spelare man ger ungefär 13 minuter per match och som ändå snittar nästan ett halvt poäng per match. Han gjorde 25 poäng på 60 matcher för Avalanche. 11 plus 14. Det är så här,
fem av dem i en och samma match, i och för sig.
I och för sig. Det ska komma sig ihåg. Det hade jag faktiskt glömt bort. Men ja, man kan ju förstå att man måste ju ge upp någonting för att få någonting, och den spelare de tog in kommer ju fylla den, alltså kommer ju producera mer än Olofsson, gissningsvis.
Ja, Nassim Kadri som kom in. Vi ska prata mycket mer om honom strax, men det var han som kommer till Colorado. Och det har du såklart. Det har du rätt i, att Kadri är ju en mer offensiv utpräglad offensiv spelare i NHL, såklart.
Flames,
lite
i alla fall.
Lite surt för Olofsson att på ett sätt att vara i det bästa laget under grundserien som många nu säger, ja men här har vi kanske mästaren i vår. Och ja, så får han ta med på slutet på den resan.
Ja, precis. Och dessutom vara en del i den specifika bytesaffär som kanske är liksom det sista steget Avalanche behövde för att komma över mållinjen. Alltså Kadri har ju, förra gången han kom till Avalanche i en bytesaffär, då ledde han ju, eller ledde, men han var med och tar dem till Stanley Cup-titeln. Så det är så här, jag menar, när Olofsson inför säsongen skrev på med Avalanche, då tänker jag mig verkligen att han så här, okej, men jag vet att det kommer få en begränsad roll kanske, men jag vill jaga Stanley Cup. Så jag skriver på ett ettårskontrakt med det jag ser som typ bästa laget. Mm. Och sen så bara, får man inte den chansen precis på mållinjen. Det är precis som du säger, det är surt. Men Flames verkar ju taggade på att få in honom. Deras coach där, Ryan Huska, han hade en väldigt tydlig ambition om vad han ska använda Olofsson till. För han sa, efter bytesaffären så sa han, när det gäller Viktor så ett attribut som han har som vi verkligen har saknat i det här laget är att han har en riktig bomb till skott. Att utnyttja det i powerplay är något som kommer vara en prioritet för oss.
Mm, han är fin där i sin högra tekningscirkel och kan stå och dunka på. Han har otroligt fint skott i Olofsson. Men sen, ja, nej, samma där. Jag tror också han kommer få, ja, men han kan gå in och spela toppminuter i första kedjan nu i Calgary till exempel. Han kan ju få utveckla det spelet under 20 matcher här, som då ger honom ett bra kontrakt till nästa säsong.
Ja, men
om
precis.
Om det är Flames eller någon annanstans, det är också att se. Men jag tror ändå att han ser möjligheterna till något större, Victor Olofsson, som ju inte är jättegammal. Han fyller väl 30 snart, va? Men det är ändå,
Hoffield, tror jag.
Ja, kanske till och med det. Han, det är ändå en, han har ändå många fina år kvar. Så att jag tänker att en chans att hitta ett framtida jobb nu här.
Med ja, det är sant. Kontrakt. För att utifrån så tänker man ju oftast så här, bara, att Stanley Cup är det enda som betyder någonting. Och att alla spelare vill ha den och alla jagar den. Och det är liksom, allt är förlorat och man går miste om den chansen. Men du har 100% rätt i att liksom, Olofsson, han skrev bara ett ettårskontrakt. Han har väl en väldigt stor liksom incentive, vad heter det? Ambition eller liksom ett mål att jobba mot nu för att säkra sitt nästa kontrakt. Om det blir ett längre kontrakt och så slipper han ha den här hängande överkännet att han varje säsong måste prestera för att liksom säkra sitt nästa kontrakt. Så, ja, det är väldigt sant, en bra poäng.
Ligasvepet fick ni se där, ni som tittar på YouTube, och ni hörde ju den här lilla gingen här också i avsnittet som gör att vi ska ta oss runt ligan och se vad som hände mer under trade deadline. Jag släpper svenskarna lite nu. Ska vi fortsätta bara på Colorado som vi avslutar där? Det blir en naturlig övergång och prata lite om Nazim Kadris återkomst till Avalanche. Han gjorde ju, var det 3 säsonger för Colorado. Och avslutade det med att vinna Stanley Cup 2022 innan han hamnade i Calgary. Där han har ju varit en nyckeldel i hela det lagbygget som nu då faller isär lite. Eftersom inte det har lyckats fullt ut. Men han är tillbaka i Colorado och gjorde sin debut inför natten mot måndagen. En assist blev det på Nathan MacKinnons 1-0-mål och efteråt var han nästan lite överlycklig över att få vara tillbaka inför fansen i Denver.
Han fick väl en stående ovation där typ.
Ja, men han hyllades i alla fall rejält för att han är tillbaka. Colorado tog också in Nicholas Roy från Toronto Maple Leafs. 2 spelare här som kommer ge Colorado ett centerdjup, men inte minst MacKinnon, Brock Nelson, Kadri, Roy. Det blir tufft att matcha den centersidan, även om Kadri spelade på en kant nu i sin återkomst med Netchas och MacKinnon. Men det kan också vara för att matcha in honom lite lätt i laget och spelsätt och sådär. Och inte behöva efter ett ganska händelserika dygn bara slänga in honom på en... Så kan det också vara. Men vad säger du om Colorados fönster?
Jag säger väl att det finns väl inget lag varken i väst eller öst som kan matcha det de kan kasta fram på centern just nu. Det är väl kanske om man räknar in Oilers att McDavid och Dreisaitl alltid lirar liksom i separata kedjor. För då är ju deras center djup så här, de har två av världens bästa spelare, så att, då vinner ju de flesta liksom head to head. Men ofta så spelar ju de, händer det att de spelar tillsammans, så att om man ska utgå ifrån att de spelar tillsammans så är svårslaget för Avalanche. Och Kadri är också en sån här, han verkar vara en person som är härlig att ha i rummet. Han har mycket energi och lite prankster och lite härlig och jobbig att möta. Så det verkar verkligen vara en sån här spelare som man får med sig och som man vinner med, bevisligen. Så att uppenbarligen gillade de vad de hade liksom i Kadri, men kanske inte kunde möta hans kontraktsförfrågan då, nu senast när han lämnade klubben. Så att allt man har hört och läst om hela den här spelaraffären kring Kadri har ju varit att alla är så nöjda att återförenas, och fansen också. Så det bådar gott för Avalanche. Ett starkt fönster, kostsamt fönster förstås. Det kostar ju att köpa ja, duktiga det. Spelare. Men Roy och... Eller Hua, jag vet inte.
Jag vågar
mig inte på.
Nej, vi ska akta oss på det. Men nej, Colorado ser starkare ut absolut efter det här fönstret.
Ja, ligans bästa lag adderar två bra centrar. Det är så här, okej, nu är de ännu bättre. Och en back också, vad heter han? Blankenberg, va?
Ja, exakt.
Nick Blankenberg
kom också in. Onekligen bra ut för Colorado inför fortsättningen. Det är också lite kul att spela som återvänder till gamla klubbar, tycker jag, på slutet av sina karriärer, som Kadri gör här. Att han kommer tillbaka till, han är ju 35 år och har väl bara 2 år kvar efter den här säsongen. 3 år kvar på sitt kontrakt efter den här säsongen. Så att det är möjligt att han stannar karriären ut nu då i Avalanche.
Ja, han verkar ju onekligen trivas väldigt bra där, och fansen liksom älskar honom, så att varför inte? Sen vet man ju aldrig i den här branschen, det blev väl ganska tydligt nu, återigen i trade deadline, att ingenting är för evigt liksom. Så att...
Nej, du nämnde ju Edmonton här som eventuellt kan matcha Avalanche centersida. Edmonton har ju gått knackigt den här säsongen, upp och ner, framförallt defensiven har ju inte fallit på plats riktigt. Fönstret, 3 spelare in, alla från Chicago Blackhawks dessutom.
De såg något de gillade där.
Ja, exakt. Nej, men in med Colton Dash och Josh Dickinson, heter han inte, vad heter han? Han heter
Jason,
Jason Dickinson, exakt. Och sen har du då på backsidan Connor Murphy. Mm. 3 spelare, lite mer defensivt inriktade, vi får väl säga så. Connor Murphy, 32 år, shutdown back i Blackhawks, varit väldigt framgångsrik i deras boxplay, och just defensiven som vi var inne på har inte funkat i Edmonton den här säsongen. Kollar man på Dickinson, även där en center, stort ansvar defensivt, kan byta sig in lite framåt, men nu framförallt i det defensiva som man kommer att användas.
Ja.
Och han kommer också ge Edmonton ett centerdjup. För det tillåter ju ändå McDavid matchas i första, Dreisaitl eller i andra. Sen kan du sätta Dickinson i tredje och Adam Henrik kanske i en fjärde.
Om man inte använder Nuge någonstans.
Exakt, men det tillåter ju också att sätta in Nugent Hopkins i en topp 6a permanent med McDavid till exempel. De trivs ju bra ihop med Zach Hyman. Men du kan också ha Nugent Hopkins som tredje center. Adam Henrik har varit bra i de sista två slutspelen för Oilers. Så få in då Dickinson där mitt emellan någonstans. Det kan ju ge lite mer balans i det här Edmonton-laget som ju ändå många tror kan få ihop det nu på slutet och gå långt i slutspel igen.
Ja. Jag har en fråga till dig där. Du som är min go-to-källa när det gäller allting Edmonton Oilers. När de gör de här bytesaffärerna, det är ju väldigt tydligt liksom vad inriktningen är, att man vill stärka defensiven. Tror du att det är typ enbart en konsekvens av att målvaktsspelet har varit lite bristfälligt? Tror du att de hade agerat annorlunda om det hade sett riktigt bra ut mellan stolparna? Eller är det här liksom ett sätt att bara försöka isolera och skydda sista utposten liksom? Ja, men om vi har fem gubbar framför våra målvakter som gör allt de kan, så liksom, är det motivationen bakom?
Det är en svår fråga. Ja, men målvaktsspelet har ju varit en het potatis i Oilers sista åren, och Tristan Jarry har kanske inte kommit in och varit överlägsen den här säsongen heller. Den har bytts mot Skinner tidigare, så det är klart, det finns säkert frågetecken kring målvaktspositionen i Edmonton. Men man tittar man på hur laget har spelat i defensiv zon under den här säsongen.
Det har inte sett bra ut heller, eller?
Det har inte sett så bra ut heller. Och det börjar ju någonstans, alltså målvakterna behöver ha trygghet framför sig för att spela bra, och backarna behöver trygghet bakom sig. Det går ju hand i hand det där. Edmonton tog också in Paul Coffey för ett par veckor sedan för att stärka ledar sidan igen. Han lämnar efter säsongen. Nu är han tillbaka in på backansvar, försvarsspelsansvar. Det är han som har haft det de senaste åren, då det ändå har blivit ganska okej i försvarszon för Oilers. Men nu tycker jag i alla fall det ser ut att vara mer välbalanserat bakåt med Murphys intåg. Det är tre jämna backpar nu som kan de bara hitta det här försvara först-mentaliteten, då känns det som att det här laget kan lyfta.
Ja, för de har ju gjort, alltså om man sorterar efter målgjorda, så är de ju näst bäst i ligan bakom Avalanche. Så egentligen är det väl kanske inte så att de behöver mer offensiv, men just i slutspelet är det så här, om man lyckas, de få matcherna som man lyckas stänga ner Draisaitl och McDavid, hade de behövt. Det är ju verkligen tre defensiva trades det här. Hade de behövt någonting mer offensivt? Alltså hade de kunnat gå för Kadri? Det kanske de inte hade. Det hade ju säkert varit matematiskt omöjligt.
Nej, det har ju matematiskt också omöjligt. Men jag tror ju inte att... Alltså, om man tittar på Florida-serien de senaste två åren med Edmonton, det har ju varit svårt att matcha fysiken också för Edmonton lite grann i det långa loppet. Murphy, fysisk back. Dickinson, han kör ju runt och kan smälla på lite. Och även Dach som kommer in har ju lite den typen av spelstil, att kunna vara tung och möta och hela den biten. Så det har ju de kan ha saknat det på de två sista kedjorna, alltså overall sista två slutspelen. Så jag tror ändå det här kan ge dem, jag tycker ändå det ger dem mer bredd i sättet de kan spela på och matcha kanske lite annorlunda när det kommer till vissa serier. För de möter Colorado till exempel i en slutspelsrunda, då behöver de kunna matcha Colorados och det känns som att de har lite mer kött på benen och kunna göra det nu den här, med de här traderna.
Jag köper.
För de är ett av de mest aktiva lagen också, får vi ju säga, under trade deadline, Edmonton. Ett annat aktivt lag då på marknaden, det var ju Buffalo Sabres.
På tiden.
Och tre in hos dem. Vi har redan nämnt Logan Stanley och Luke Chen. Och sen så kom ju Carrick också in från Rangers.
Det är framförallt Logan Stanley och Luke Chen man fastnar vid. Just att de plockar in i princip ett färdigt typ tredje backpar som ska vara bara riktigt fruktansvärt jobbiga att spela mot och bara stå och crosschecka framför mål och hålla fast folk i sargen och stå upp för, de hade väl en rätt hetsk drabbning mot Lightning här i natt, den typen av matcher liksom. Väldigt roligt bara att se lag som Sabres, som man har vant sig nu i säkert 10 års tid, att ja, nu är det deadline, nu är det dags för Sabres att plocka in draftval, nu skickar de ut sina veteraner och sina liksom stora kontrakt, och nu är det tvärtom, nu går Sabres skulle väga med en av sina största talanger, eller en av sina större talanger i Isak Rosén, och skickar lite draftval och plockar in veteraner och verkligen går för det. Och det var ju en trend man kunde se bland andra lag också, som har inte har varit bra på ett tag. Jag tänker kanske på Detroit Red Wings och New York Islanders som plockar in varsin storspelare, Red Wings Justin Falk och Islanders Braden Chen. Då. Så, kul för Buffalo också. Och kul för Rasmus Dahlin som verkligen har härdat ut under de här tuffa åren. Han och Tage Thompson är väl de som liksom har varit ofta lite bättre än alla spelare runt omkring sig och har försökt liksom släpa laget framåt. Och nu har de mycket av den hjälp de behöver för att faktiskt kunna göra något roligt här i vår. Så att se Buffalo i slutspel, det är nog en av de sakerna jag ser fram emot mest här med NHL-målen.
Mm. Jag håller med dig. Väldigt kul att de går för det. Men det är också kul att se general manager Jarmo Kekäläinen som kom in när jag satte Kevin Adams under säsongen. Hur han gjorde sig känd i Columbus för när de slog ut Tampa med 4-0 i matchen och Tampa var så överlägsna och Columbus liksom seglade in på en bananskal i slutspelet, att när de vann sin första slutspelsrunda på massa år, att han gick för det, den deadline också, att han vi ska satsa på lite äldre, vi ska vinna en slutspelsserie, det är vårt mål, och så gjorde de det. Och nu gör han lite samma sak, det är full satsning mot att ta första slutspelsplats för första gången sedan 2011. Men sen också att vinna en slutspelsserie. Det behöver både organisationen och stan, tror jag.
Verkligen.
Så att de satsningarna gillar man ju att se när det händer framför ögonen på en också. Nu går vi för det här. Och så blir det en runda så är det en runda. Men då har vi i alla fall tagit oss över det här höga hindret som har varit i vägen så många år. Och folk kan sluta snacka om det.
Precis. Att Sabres inte längre behöver vara punchlinen i diverse skämt om städer eller lag man inte vill vara eller representera.
Nej, jag gillar det. Jag gillar det. Det är bra. Ja. Vi lyfter på hatten för Kekäläinens arbete så här långt med Buffalo. Och så gillar jag Detroit, att de också går för det nu när de är så nära, tar in Falk och kan få två riktigt bra backar på högersidan nu med honom och Seider.
Ja.
Och Islanders som ju har, jag tycker ändå de har överraskat den här säsongen. Det var väl inte ett helt givet slutspelslag inför. Men Schafers intåg har ju gett spritt lite magi på Long Island. Och få in Braden Chen, veteran, bra offensivt, stabil center, kan ju bära långt nu. Dessutom Horvat är bra. Så får de också bra centersida. Så att det är kul när det körs på det sättet, tycker jag.
Det är kul när det körs. Jag var bara en liten notis om Sabres. Vet du vem man lider lite med kring allt det här? Det är ju ändå Kevin Adams, tänker jag. Han har ändå spenderat många år med att bygga det här laget. Och precis när de blir bra, då är det så här, nej, då fick han inte vara med om det.
Nej, men samtidigt, hade han gått för det då? Hade han gjort de här traderna?
Det är svårt att säga.
Hade han varit försiktig igen och inte vågat riktigt ta steget? Det är det som det handlar om, att våga ta steget. Så går det inte.
Jag förnekar inte att Kekäläinens liksom har gjort skillnad. Eller har liksom haft en stark närvaro sedan han kom in. Det är bara lite så här, du vet.
Ja, det är klart
många
att det är bitterljuvt för bitter. Så, han är säkert glad för lagets framgång, men ändå inte för mig. Det är klart att det är tufft för Adams.
Red Wings. Varje säsong så finns det ju, upplever jag, oftast ett par lag som man känner så här att det finns någonting kring det här laget. Det är nästan lite Hollywood-lik så här, filmmagi. De har härliga, liksom, de hämtar upp underlägen, det är dramatiska övertidsvinster, det är mycket som händer kring laget, det är uppmärksamhet, det är show, och det är olika lag varje säsong, det är så här tydliga storylines, men jag upplever att två av de lagen är just Sabres och Islanders den här säsongen, att de har liksom de är ofta involverade i sådana här grejer, det händer mycket kring dem, det är roliga matcher att kolla på dem. Så att, jag är helt ombord på att de nu tar möjligheten att slå mynt av det och liksom verkligen så här, okej, vi har någonting på G här. Vi känner det, folk runt omkring känner det. Varför inte bara satsa? Så att, och sen Red Wings, de plockade in Falk där och får en väldigt stark backuppsättning. Så att, lite skön förstärkning att få kanske för Seider.
Ja, lite avlastning framförallt ju i
precis, på
högersidan. Ja, men precis. Sen är väl frågan hur långt Red Wingsen går i ett slutspel med ja, men bredden totalt sett. Men det är en fråga för ett senare avsnitt, tycker jag. När vi vet om de kommer gå till slutspel ens. Det är ju fortfarande ett gäng matcher kvar. Andra, intressanta satsningar i alla fall från Islanders, Sabres och Red Wings.
Mm-hmm.
Andra saker att nämna då. Dallas får in en back, Tyler Myers förstärker sin försvarsenhet där. Från Vancouver kommer han senast. Minnesota Wild förenar, får man väl säga, bröderna Foligno. Det är kul att se dem tillsammans jaga Stanley Cup i Wild. Också en rolig och en fin historia från Trade Deadline. Utah plockar in Mackenzie Weegar från Calgary. Det tyckte jag var en intressant värvning. Jag skrev en text i helgen om hur de nu verkar ha ganska många komponenter för att lyckas i slutspel. De har
verkligen.
Karel Veimelka, målvakten, för sig 30 vinster den här säsongen. En uttalad första målvakt som är bra. Behövs ju. Mm. De får in en stabil back nu i Weegar från Calgary. De har stjärnor som Logan Cooley och så vidare. De har bredden och en fjärde kedja med Kevin Stenlund spetsen som kan stänga ner vilken motståndare som helst egentligen. Det spännande grejer på gång i Utah. Det är ju, nu är det bara andra säsongen i just Utah, men jag tror Arizona, som det var innan, gick väl bara slutspel en gång på typ så 10 år också.
Ja, de samlade ju verkligen på sig tillgångar, liksom draftval, unga talanger, så att de har ju generellt, om man ser till typ så här lönetaksutrymme, unga talanger och draftval nu och framöver, så är de ju så här, de har typ bäst utgångsläge att skapa någonting så att de kan vara bra riktigt länge. Sen krävs det ju förstås mycket som general manager eller som club president att faktiskt fatta de besluten som leder lagen hela vägen och sen utveckla sina spelare och få fram kanske en riktig stor stjärna, för det har de ju inte.
Clayton Keller kanske.
Ja, men
ändå
jag köper
ändå
att du säger
10
det, men
på sin position i ligan, eller?
Ja, alltså,
det får vi ändå säga.
Det kanske är mer typ att han inte finns i mitt, han är mer i periferin för mig.
Clayton Keller, ja.
Men på andra sidan av det, om man går till Flames, så jag tycker att det är väldigt intressant hur aggressiv Craig Conroy, deras general manager, har varit sedan han tog över. Han tog ju över inför säsongen 2023-2024. Och jag har faktiskt en lista framför mig. Vill du veta vilka spelare han har, eller vill du veta listan på ändå rätt etablerade spelare han har tradat sen han tog över 2023-2024 för Flames?
Kan man få gissa på några?
Ja, du kan få gissa på några. Jag har de stora i alla fall har jag här framför mig.
Nikita Zadorov.
Ja.
Elias Lindholm.
Ja.
Mackenzie Weegar.
Mm.
Nazim Kadri.
Mm.
Rasmus Andersson.
Mm.
Jakob Markström.
Mm.
Är det för att fylla på det andra, tror jag.
Ja, men det är typ fyra till. Du tog de allra största, skulle jag säga. Men han har dessutom under sin position på posten har han bytt bort Tyler Toffoli. Han har bytt bort Chris Tanev. Han har bytt bort Noah Hanifin och han har bytt bort Andrew Mangiapane.
Mm. Ja, det är fina namnen då alltså.
Ja, det är verkligen så här att han har gått no mercy. Egentligen typ vad jag kan minnas så länge jag har följt NHL, och jag lämnar givetvis utrymme för att min kunskap är begränsad ur det perspektivet, men så länge jag har följt NHL har man ju inte sett något liknande från Flames, att de verkligen river ner det till grundvalarna för att bygga upp alltså verkligen någonting nytt.
Ja, vi får ju ta det från lönetagseran och framåt, tänker jag.
Det är
ju den här zoomen som har varit under många av de åren. Det är klart tidigt där kanske, men nej, det är som du säger, det är ett spännande nedmontering av det laget.
Men det är verkligen ett skifte i hur de har, för tidigare har varit lite känslan att de de vill inte utsätta sina fans för verkligen en total och fullständig rebuild. Men nu är det ju det som sker. Det här är en total och fullständig rebuild.
Ja, och det är kul att det visst nu var nära förra året till slutspel och sådär. Och man trodde väl ändå att de skulle kunna vara med och utmana i år också. Men det kommer ju en ny arena också i Calgary. Mm. Här inom nästa säsong redan.
Jag vet inte om det hinner bli klart. Det kanske var nästa säsong.
Ja, vi låter det vara helt osagt då. Men 100% vet jag inte om det är det. Men det kommer ju en arena snart där i Calgary.
Nej.
Som får då ett, ja men i praktiken, nytt utseende på laget också. Det är nystart på alla möjliga håll i Calgary.
Mm.
Mm.
Jag sitter och scrollar här i Calgary Flames drafter genom åren och blir förvånad över att de aldrig har, jag är tillbaka på 1986 nu, jag ska bara fullfölja min scrollning här, men de har aldrig valt topp tre någonsin i en draft.
Jerome McGinley kommer inte ens på draft. Så att,
nej.
Nej.
Och det ser ju ut att kunna vara någonting som de har god chans till den här säsongen. Om de vinner, alltså om lotteribollarna studsar deras väg. För att de är ju, i skrivande stund så är de ju tredje sist. Delad tredje sist i NHL. Så att få ett topp tre val för den organisationen, för den klubben som aldrig har haft det. Och att det kommer i samband med en ny arena och att de har bytt bort sina tunga veteraner och liksom har många på väg upp. Så att det är spännande tider i Flames. Det kommer kanske vara tuffa tider ett par år, men det kommer ju vara roligt också på så sätt att följa deras resa fram till att bli ett helt nytt Flames. En ny era av Flames.
Ja, nej, det blir spännande. På tal om ny era, nu ska vi ta sista punkten för trade deadline.
Jag har en stor trade jag inte har fått.
Men det är precis den vi ska prata om.
Ah, okej, okay. Ah, vad bra.
Vi ska avsluta med den, tänkte jag. Ah. Det är ju ändå en ny era som händer i Washington, får man väl ändå säga. Jag såg någon bild någonstans att det bara är tre spelare kvar i klubben sen kappsegon 2002.
Två i och med Ovechkin. Det som hände häromdagen.
Ovechkin och
Wilson.
För John Carlson är inte längre en medlem av Washington Capitals. Det är ju utöver Kadri så är ju det, ja, om inte den är större än Kadri, jag vet inte, svårt att säga, men 17 år i Washington för John Carlson, nu i Anaheim Ducks ju. Ge oss detaljerna.
Ja, det är större än Kadri är det väl kanske inte sett till vad som kommer ha störst inverkan på lag som går för Stanley Cup, det tror jag inte, för att Ducks är väl kanske inte riktigt där ännu, men den trade som chockade mig helt klart mest, det var ju den här John Carlson till Anaheim Ducks mot ett val i första rundan och ett val i tredje rundan. För att det är ju väldigt sällsynt numera att man har sådana spelare som verkligen är lifers, som spelar hela karriären med en och samma klubb och plockar rekord och liksom vet att de kommer få tröjan upphängd av den här organisationen. Och ännu mer sällsynt är det väl att flera spelare av den digniteten representerar ett och samma lag samtidigt. Pittsburgh har väl en trio där som man ändå har räknat med kommer göra det i Crosby och Malkin och Letang. Och jag trodde åtminstone för ett par år sedan när Bäckström fortfarande spelade att Washington också hade en sån trio i Bäckström och Carlson och Ovechkin. Och Bäckström, ja men det tog ju slut, hans NHL-karriär tog ju slut på ett olyckligt sätt, så att han var ju ändå Washington-karriären ut, om man säger NHL-karriären nu. Men att de skulle trada Carlson, nej det hade jag nog aldrig trott. Och det var att döma av de reaktioner jag sett från Washington-fans så är det så här, många kan ändå se tanken bakom, de kan se visionen, de kan förstå att ja, men, att få ett första val och ett tredje val för en 36-åring som vars kontrakt går ut, det är bra business liksom, det är bra värde att få ut, men det är också den känslomässiga aspekten av det liksom, att det här är en spelare som var med och byggde det moderna Washington, som var med under i princip hela Ovechkin-eran och som var en otrolig nyckelspelare, alltså verkligen ett fundament för att Washington till slut kunde vinna sin Stanley Cup 2018. Så att, verkligen ett skifte i vad Washington är numera. Och på något sätt den sista... Nu är det ju bara Ovechkin och Wilson kvar. Wilson är ju ändå lite framtiden. Han har väl i alla fall en 8-9 år kvar i ligan och är gissningsvis Capitals framtida kapten. Så han kommer ju vara kvar där. Men nu, det börjar sjunka in lite för mig och för många andra att det här är verkligen slutet på Ovechkin-eran. Snart är vi i ett NHL där Alex Ovechkin inte längre spelar hockey och Carlson-affären var på något sätt lite inte spiken i kistan, men en av spikarna i kistan att så här, nu är vi här. Nu är vi framme. Vad var din reaktion när du hörde talas om det?
Jag är lite halvt överraskad kanske. Ja. Men tittar man på situationen som helhet, dags nära slutspel, behöver få in lite erfarenhet.
Ja, men precis från Ducks perspektiv. Vad
jag tittar
där?
Mer från Ducks perspektiv än Capitals kanske. Ja. Men Ducks behöver ha någon erfaren back där de är liksom. De har kunnat ställa Carlson i powerplay. Hur gött är inte det att kunna göra? Och sen kunna ha Lacombe kanske i en andra enhet liksom. Och Lacombe kan ju lära sig supermycket från John Carlson här nu de här matcherna.
Ja.
Sen vet vi inte ens om John Carlson stannar kvar i Dax efter den här säsongen. Ju.
Nej.
Men Dax vill ju, det är lite som vi var inne på med Buffalo där, att okej, det kostar oss ett första runda val att få in en back här nu, men det är det värt, vi ska till slutspel i år. Det är lite det hållet också, att Anaheim vill ge sitt lag en morot och Anaheim vill ge sina fans någonting att jubla över. Och sen, ja men titta på högersidan i Dax nu, det är Carlson, Trouba och Godas, alla rightare. alla upp mot 35.
Alltså är det NHLs äldsta högersida?
Jag vet inte, Trouba är 32, Carlson 36 och Godas 35.
Ja.
Men alltså sett, och så sätter du Selweger, Mintjukov och Lacombe bredvid varsin sån där. Alltså,
det är en kanonbackuppsättning.
Ja, men det är ju jättespännande backsida att ta in i den här i slutspelskedet av den här säsongen och in i ett slutspel, för det känns som att Dax kommer ta en sån plats nu med tanke på den här övergången. Alltså, och det är inte så att de här, John Carlson är inte en slö back nu. Liksom. Han är inte, det är inte så att han är ett rundningsmärke. Att han kommer fortfarande göra skillnad i Dax, så det gör ju ännu roligare att se honom där också, i det här talangfulla laget. Så att, Dax, kul. Vi ska väl lyfta lite på hatten för deras klubbledning också då, som vågar satsa lite för att göra något extra spännande av den här säsongen.
Ja, det kanske jag borde ha satt som tema där när du först frågade mig vad tar du med dig från deadline? Oväntade lag, eller så här, lag som tidigare inte har gått för det, går nu för det. Att är det ett maktskifte?
Rubriken på dagens avsnitt. Nu går vi för det.
Nu går vi för det. Maktskifte igen och igen.
Exakt. Nej, men det är väl en tecken jag tar på det. Kul av Dax att våga också. Och sen såklart lite märkligt att Washington inte har Carlson i laguppställning längre. Men tiderna förändras.
Tiderna förändras, de gör ju det.
Så är det. Så är det. Nu där tycker jag vi sätter punkt för trade deadline snacket vi håller på. Nu är det 55 minuter att snacka deadline. Det har varit en kul timme.
Hade kunnat köra 55 minuter till.
Exakt. Det hade man ju lätt kunnat göra. Men vi måste ju också tänka på våra lyssnare som inte orkar höra på oss.
Nej, det är verkligen sant.
Men du, vi ska avsluta det här avsnittet med en lineup. Och vi tänker att vi samlar upp sen OS-uppehållet. Vi har inte haft någon sen dess.
Nej.
Hur ser det ut egentligen? Vilka svenskar har varit bäst sen OS-uppehållet? Och hur ser Duvefelts lineup ut så här? Som sista punkt på det här avsnittet.
Ja, Duvefelts lineup för avsnitt 13 av Längs sargen ser ut enligt följande. I mål har vi Minnesota Wilds Filip Gustafsson. På backplats så har vi Rasmus Dahlin och Erik Karlsson. Och sen i forwardkedjan så har vi Viktor Arvidsson, Leo Karlsson och William Nylander. Något som sticker ut för dig?
Arvidsson sticker ut.
Visst? Mm. Ja, visst. Gissade att du skulle...
Han har varit het. Han har varit het på slutet.
Verkligen het. Alltså så här, han har gjort 7 poäng av sina 6 senaste matcher, varav 4 mål. Och har satt ihop en sån här säsong där man kan titta på det och säga att han har det fortfarande. Liksom. För det vet ju både du och jag när vi har skrivit om Arvidsson eller liksom rapporterat nyheter om Arvidsson de senaste 2-3 åren, så har det nästan alltid varit: nu är han skadad igen, nu är han utanför lineup igen, nu är han på väg tillbaka, nu är han i träning. Så att, kul att äntligen se lite rubriker och lite så här som händer kring honom som är relaterat till att det här är en duktig hockeyspelare. Det här är en spelare som en kvick på rören och som gör mål och som är perfekt att ha liksom som en andra våg i offensiven. Så att,
han har det Arvidsson fortfarande. Han har det fortfarande.
Han har det fortfarande. Verkligen.
Han har det fortfarande. Vi säger bra jobbat till Viktor Arvidsson helt enkelt.
Ja.
Och så börjar vi fejda ut det här avsnittet som har varit det 13:e i ordningen för Längsargen. Officiell podcast för nhl.com/sv. Ni läser allt om ligan just på den adressen och följer oss på sociala medier. NHL Sverige heter vi där. Du Hampus, tack för den här veckan, den här timmen av NHL tugg eller snack.
Tack själv.
Eller prat. Vi får anledning att höra oss igen om 2 veckor. Då tror jag att vi kan kanske se lite vilka lag som faktiskt har säkrat en slutspelsplats.
Yep.
Bra. Tack för att ni har lyssnat på återhörande. Tja då!